Podplay.
Tänk om det är en recensent där eller någon som ska göra ett reportage om stand-up allmänt eller så. Och så står då statsministerkandidatens man och säger något rasistiskt till exempel.
Mm.
Är det lämpligt att partiledarens man säger något rasistiskt? Och så blir det en, ja men just det där hönan med fjäder. Hallå?
Hallå, ja.
Med micken i handen. Och så gjorde du en fejkknackning inifrån.
Den försiktiga knackningen är så låg att den inte fastnar på inspelningen. Så jag måste fejka knackningen. Så nu vet ni det. Mannen som till slut står i dörröppningen var för några år sedan nära att bli Sveriges first lady. Eller som han själv skulle säga, helt sjukt nära. Förutom att han är den som gett mig tv-historiens längsta skrattanfall i parlamentet när han påstod att Dr. Almans lillebror heter Lattjo Lajban, har han turnerat med elefanten i rummet, kämpat med gråten i Talang och gjort succé genom att vara den sämsta indien i världen. Välkommen till toppmöte med Anders S och möt komikern som druckit kopiss, tuggat kopiösa mängder ren nikotin och som fortfarande skäms för sitt namn. Jag vill ha fullständiga personuppgifter.
David Chandra Batra, det bär emot att säga mellan namnet. 72 11 29, sen får det väl fan räcka.
Chandra, varför tycker du att bär emot att säga det?
Det var väl att jag blev lite retad för när jag var liten.
Uh-huh.
Mellannamn är väl sällan något man är stolt över. Och Chandra var nog dels att det var så indiskt.
Väldigt indiskt.
Ja, och folk kanske hade glömt bort att jag var halv indier. Och sen helt plötsligt blev det en grej. Ha, det är lite arena. Att, alltså, i vissa åldrar är ju allting så känsligt och allt kan smälla till och bli man kan bli utstött på något sätt. Så dels var det nog det indiska och sen var det nog att det låter tjejigt.
Alltså många komiker som jag har pratat med har ju det gemensamt att de har varit utanför och varit tvungna att slå, aldrig självklara riktigt i gruppen. Alltid från semi-mobbad till, ja, direkt mobbad till utanför.
Ja, men så är det.
Och att det är det som är grogrunden för att man måste hävda sig.
Ja, och att då i mitt och många andras fall att det man använder är att skämta.
Mm.
Så det blir ens, man är värdelös, eller jag då i alla fall, är värdelös på sport, värdelös på det mesta som betyder något i den ungdomsåren. Men så helt plötsligt märker man, skämta kan jag få status och driva och så.
Mm.
Och då tränar man ju på det. Jag har, alltså om det, en del gick på träningsläger i fotboll och hockey, så jag gick på träningsläger i skämta.
Vad var det för träningsläger då?
Ja, det var ju att driva med...
Ja, du menar i livets skola?
Ja, i livets skola.
Ja, det fanns ingen läger i något koll.
Nej, det fanns det inte, utan det blev ju det.
Ja.
Och då jag drev ju med allt från lärare till de här tuffingarna som... Och jag tog liksom att de slog. Att de slogs när jag drev med dem. Mm. Alltså det var värt att få... Det var värt att driva så långt med dem så att tills de pucklade på en och slängde in i skåpet. För att det var så gött att kunna...
Redan då var du ute efter garvet.
Ja, det måste jag säga.
Garvet kom först.
Det slog den smärtan man hade sen i armen för att man hade fått den här hårda knogen mot armen i matkön sen ett par gånger. Uh-huh. Så var det ändå värt det för man hade...
Så du var en retsticka där?
Som, ja, det var
liksom, som skämtade och sen fick du spö helt enkelt?
Ja, och många skulle nog säga att jag förtjänade det spöet, ja.
Du, vad händer nu? Vi har ju skjutit upp den här intervjun ganska mycket. Därför att det var corona och du visste inte om du skulle ut och resa. Mm. Om du skulle få göra det i augusti, va? Var
det... Nej, så, det fick jag inte då.
Du fick inte göra det?
Hela våren fick man ju inte och sen fick man inte.
Nej.
Jag tänkte, nu blir det höst men det blir det inte och så.
Ja.
Och sen så har jag hållit på med Talang. Det blev av. Just nu har jag precis gjort då 7 talangprogram.
Mm.
Som man matar från... tidig morgon till natten.
Mm.
Så nu har det varit mest det. Och sen är det lite skrivande och lite alla möjliga saker.
Några överraskningar, Talang? Något som du tänkte, vad i helvete är det där? Eller hur var det?
Nej, men det var väldigt bra grejer, för nu har det ju gått i, det här är ju 5:e året i rad, så nu är det ju att folk söker full fart.
Mm.
När man liksom tog upp det i Sverige igen då när jag började göra det, så har det ju inte gått på jättelänge. Så då fick man ju ha en redaktion som kastade och ringde och har ni hört, jag har hört om någon som sjunger bra i Umeå och så kasta in dem liksom, säga kom kan du inte komma med talang, nu regnar det in. Vilket är den ena mer udda grejen än den andra. Liksom. Så det är ju kul. Så det har nog varit det bästa året på det viset.
Saknar du Alexander Bard?
Det var ju saknar är väl hårt att säga. Men jag har liksom inget mot honom som person. Det har jag inte. Och tänker inte... Jag menar, han sa ju idiotiska saker och har fått ta de konsekvenserna.
Jag ska ha honom som gäst här nästa vecka.
Ja, det blir ju spännande.
Han är ju en loose cannon.
Verkligen.
Så att det är både kittlande och lite
verkligen.
Läskigt.
Verkligen.
Ja. Vi sänder det här den 2 november idag. Imorgon är det val i USA. Trump eller Biden. Vad säger du? Vad tror du?
Ja, jag har min teori i alla fall hittills har varit att Biden kanske vinner valet så att säga siffermässigt och sen blir det då ett helvetes kaos och varv efter varv i olika senaten och domstolar och de har sitt krångliga system, alla elektorerna och swing states och allt vad det är. Och så tänker jag att till slut vinner Trump ändå.
Du tror det?
Ja, om jag skulle vara tvungen nu att betta och du och jag skulle, nu måste du säga något, så skulle jag nog säga det ändå. Men jag vet såklart inte. Jag hoppas ju på Biden och tror att han är populärast och så. Men jag tänker att Trump är ju en sån person så att han inte låter... Alltså han bara kör ju och har det här totalt skamlösa som inte vanliga människor kanske säger till slut. Nej, men jag får ge upp nu. Det är ju, jag har ju förlorat. Jag kan inte, jag kommer ju skämmas som jag håller på med nu. Men det är så, tänker inte han. Uh-huh. Han är totalt skamlös och bara matar och trixar och fixar och tills han kanske vinner då.
Varför tror du han är så omtyckt av halva USAs befolkning? Knappt halva.
Ja, det är väl för att vi i Sverige kanske inte liksom, alltså man har varit i New York och Kalifornien och det är coolast i världen och kosmopolitiska liksom smältdeglar med mat från hela världen och hippaste kläderna och Chinatown och nästa town och underbart. Och sen, men riktiga USA är ju inte det. Riktiga USA är ju en massa hillbillies, stor fattigdom och man känner att man är helt utslagen och ingen har tänkt på mig. De blir bara rikare och rikare där på Wall Street. Och så kommer han och säger, ja, jag tänker på er. Jag ska visa de här jävla idioterna med kostym. Jag är en frifräsare och jag... Och så tänker man, ja, men det är i alla fall ett hopp. Det är i alla fall någonting. Ett långfinger mot alla etablerade as liksom, så kommer den här, även om han är ju
själv
superetablerad, född med silversked i mun, också rik som ett troll och alltihop, så, ja, det är nästan som att man, de här missnöjespolitikerna kommer väl ofta från det hållet, att de kallar sig outsiders, egentligen är de ju inte ofta det är ofta så här rika affärsgubbar och superetablerade eller kanske gamla politiker och så, men har lyckats, det är väl också det, hans ton och hans allt skit han gör som man inte får göra som politiker. Man skulle ryka på ett dygn ju av 10 saker han har gjort. Men han gör inte det. Och det är snarare bra för honom. För då blir han den här fuck-off-personen. Så även om han kommer från privilegier och så är han en fuck-off-person. Och då är han... Jag vet, jag pratar med några indier om det. Alltså i hela världen finns ju den här starke man-politikern ju. Alltså allt från Orbán och i Ungern och i Polen och i Indien finns då premiärminister nu som också är en sån stark, han är kanske inte lika liksom...
Är väldigt nationalistisk.
Ja, nationalistisk och anklagad för liksom korruption och så, som ju alla politiker är i sig i Indien. Men då vet jag någon jag pratar med, hur kan du, någon väldigt sådär lärare och så vad de har, och tänkte rösta dem på honom och så. Och så sa jag någon gång, isn't he a crook, sa jag då. Yes, yes, he's a crook, sa de, but he's our crook. Och det kanske man tänker om Trump.
Det var exakt de orden faktiskt jag hörde i söndags i Gomorron Världen, att någon religiös präst eller pastor sa, he's a jerk but he's our jerk.
Ja, men det är ju det då. Lite som om du har en buse i ditt fotbollslag eller så, som ändå kan vara en buse, en riktig jävla buse, och egentligen tycker jag kanske inte skulle vilja ha honom här på middag, för han kan väl knappt, han kommer ju sno stereon. Men han är en dåre, men han är min dåre i mitt lag. fäller några lite fult, men han gör det för mitt lag. Lite så.
Lite som Zlatan någonstans. Alltså, han kan ju vara dryg och säga grejer. Och så man bara tar sig för pannan.
Mm. Men han är vår kille.
Han är vår kille och han gör mål.
Ja. Sen har ju han en charm också. Mm. Det tänker jag ibland när jag försöker använda det här argumenten då, och som att svara på din fråga. Eller när man frågar sig själv, man ser honom och är sånt, alltså Trump då är sånt asning. Hur fan? Då tänker jag att de människorna som är då crook but our crook, alltså, de brukar ändå ha lite charm, tycker jag.
Mm.
Alltså jag tänker på Sverige, det närmsta, vi kommer ju någon sorts Ian och Bert ju, som var någon sorts ju, nydemokrati, missnöjespolitik på 90-talet, som frifräs. De hade ju ändå, de var ju bordysa och staplade ölbackar och sa väl lite rasistiska grejer och så. Men de hade ju också någonting skoj.
Men då var väl så nära...
En glad gubbe hade de ju som partisymbol. Trump har ju aldrig något glatt och skoj.
Nej.
Det saknar han ju helt.
Mm.
Ofta tycker jag det brukar finnas lite också, det här att de, man tänker de här, i alla fall min bild av det gamla missnöjespolitik var det här, spriten ska vara fri, dela ut, bort med lapplis och så här, parkera lite, dela ut sprit på torget, alltså lite så, lite busigt, skojigt liksom.
Mm.
Men det är han ju inte alls.
Nej.
Han är bara en arg. Och även Zlatan då, visst han kan säkert spela fult och var liksom, ja, jag tog frisparken eller straffen eller vad det var och så. Och
Fått om sig själv och tredje på
även sig. Om vi inte hade bestämt så ville jag göra det så. Men sen har han ändå det leendet och lite glimt. Lite som att man tänker att han vet själv om det.
Ja.
Trump visar ju aldrig det.
Ja.
Att jag vet själv att jag är lite full. Han bara men du, så du, jävla bordis ju.
Du sa skamlös, det tror jag är nyckelordet. Att finns det en längtan, när det blir för likriktat, man tänker på dem i Washington eller de med kostymer som förstår sig påarna i storstan. Och när det kommer någon som klampar in med gummistövlarna på och är, som du säger, skamlös. Mm. Det är ett extremt vinnande koncept, kan det ju vara.
Mm.
För det säger ju någonting.
Och sen det här...
De ser mig, jag har också tyckt så. Ja. De där jävlarna där uppe som sitter och bestämmer över mig.
Liksom. Ja, jag håller med honom. Och han säger fuck you till alla, till systemet. Och det är precis vad jag gör.
Mm.
Och han är så jävla arg, och det är jag också.
Mm.
Så det är väl...
Ja, du säger att du inte hoppas på Trump, men du tror ändå att det blir Trump som tar hem det at the end of the day.
Ja, men lite, för jag nog kanske är lite så pessimistiskt lagd när det gäller sånt här.
Ja, vi lägger åt sidan liksom vad vi själva för preferenser.
Ja, jag fattar.
Jag är ute efter en summa här.
Ja, men det är väl lite det här att jag tycker jag kan lätt hamna i det här att man får planera för det värsta eller så, den där hoppas på det bästa. Sådär. Sen vet jag inte hur illa det skulle bli. Alltså jag kommer ihåg när han 2016 då när han vann och man satt och sov på valvakan halva natten och tänkte man inte 100%, sen vaknar man nästa morgon och det snöar som satan, men du kommer ihåg det. Otroligt snöväder det var det.
Jag såg det live, jag kommer inte ihåg hur snöade det, men det var, vad fan hände?
Ja, men det var också sån dygn, snön har kommit till Stockholm i alla fall då, och det var kaos i trafiken och så. Och sen fick alla krigsrubriker att nu har han vunnit. Då kommer jag ihåg hur man nästan kände i kroppen att det kanske blir liksom krig eller liksom det kommer hända livsfarliga saker nu inom några veckor, för att han, det har ju inte som tur är blivit så.
Det trodde faktiskt aldrig jag fick kämpa mycket för de här åsikterna. Folk var så otroligt alarmistiska.
Ja, det blev, jag var en av dem som kände nästan lite,
därför jag såg att han var så otroligt ego och han ville bara America first, att jag tror däremot skulle det bli ganska oskön stämning i USA, det såg jag framför mig. Men jag tror inte, därför han var ju tvärtom, han ville ju ta hem alla trupper och vi skulle inte ha någon inblandning, USA ska inte ha någon inblandning utomlands.
Nej, just det.
Så att han var ju snarare tvärtom, men både Bush och Obama ökade ju inblandningen i utländska konflikter.
Nej, och kanske krig kanske var fel exempel, men ändå kaos, alltså ekonomiskt och allt möjligt kaos, att han, ja, och det har han ju faktiskt gjort, men det kanske inte visar sig på flera år, att han dratt sig ur sådana miljö Parisavtalet och WHO är det väl, och alla möjliga sådana som man ändå tycker vi hoppas våra politiker kommer läsa, vi tillsammans kan man läsa, men det är han bara, fuck you, jag ska inte vara med. Och det är klart, det märks ju inte på några veckor.
Nej.
Så det kanske, han kanske har gjort grejer som märks om 10 år, inte vet jag.
Nej,
jag kom på en annan, när du sa där, hur kan han vinna och så, så var det någon som sa, vi hade den här diskussionen, jag och några kompisar, så var det någon kompis som sa, tänk om det hade varit presidentval eller statsministersval i Sverige på samma vis, att det var två kandidater.
Mm.
Och så var det Mona Sahlin mot Bert Karlsson.
Mm. ja. Faktiskt. Om det bara var de två man fick välja på.
Ja, statsministerval.
Mona Sahlin eller Bert Karlsson. Det är ju Hillary och Trump.
Ja, det är lite så ju. Ja. Massa olikheter, men också lite likhet. Alltså en etablerad kommer från någon sorts lång politisk karriär, men har lite olika tvivelaktigheter och tycker folk och resinar.
Och inte så omtyckt bland många.
Bland folket, eller man ska kalla det liksom. Och sen kommer då Bertha som businessman och nöjesfält och tv-stjärn, docusåpa-stjärna, var han också ju.
Mm.
Och så, alltså det är inte helt olikt liksom, man skulle ta, och då skulle man kunna tänka sig att Bert skulle bli statsminister.
Om det stod mellan dem så skulle man nog få det lite svårt för sig.
Ja.
Ja, men det skulle bli lite grann så här, tänk att Bert, ja men då rör han väl om lite grann.
Lite
det
så,
är väl lite
kul. Lite så, ja.
Istället...
Och kanske river upp lite gamla byråkratiska som är jävligt tröga liksom. Och, ja, men lite det som folk har tyckt med Trump. Det är skönt att han vänder upp och ner på det här krångliga systemet med 10 blanketter och medan annars är det samma, hon pratar om skatter och tråkiga saker liksom.
Men du, om vi säger så här, David, om du tror att Trump vinner, för jag har tänkt igenom det också, jag tror inte att Trump vinner den här gången. Ska vi sätta 100 spänn?
Ja, det kan vi göra. Det. Vi gör det, visst.
Det blir ju en, du kommer säkert bli glad om du får ge mig 100 kronor. För det blir, du har ju win-win här då.
Och du har väl statistiken och allt på din sida, det fattar jag ju.
Ja. Men
det enda jag har på min sida är hans förmåga att vara disruptiv i alla lägen, att han kan göra grejer här om några dagar, nu är det ju valet snart, som vi inte kan ens tänka, alltså det här svarta svan-grejen, det grejer vi inte ens kan, vi har inte kommit på dem än.
Nej.
Eftersom han har ett unikt mindset, tänker jag, med skamlöshet och så.
Ja, men det är ju också det där med att han går ju inte bara emot liksom byråkratin och de som aldrig kommer fram till något beslut i Washington, drain the swans. Nu är det ju också mot vetenskapsmän. Liksom, jag lyssnar inte på experter, du har fel. Du är virolog, du är professor, men jag har en känsla i magen att du har lite fel här.
Alltså så det här klippet när hon, läkaren...
Det
sitter och han pratar om just det här med att injicera bleach kanske man skulle kunna göra, och han säger ju inte
han fiskar lite åt hennes håll också.
Precis. Sen har man vridit lite, han uppmanar folk, ja det gör han ju inte, men han tittar lite, han försöker få med henne på tåget.
Ja.
Eller vad säger du, jag har hört att ni pratar mycket om bleach och starkt ljus, mycket intressant tycker jag, starkt ljus.
Eller hur?
Ser hon vrider på sig, tittar ner och man ser hennes fötter röra sig. Och hon tänker, som en gisslan.
Som en gisslan, ja. För det hon gör med fötterna just när han säger det här med att man skulle kunna tänka sig kanske att injicera desinfektionsmedel också, kanske. Jag tänker högt
här.
Vad säger du? Och hon liksom gräver med fötterna liksom ner och tittar ner och kliar sig på armarna.
Ja.
Hon försöker fysiskt sett att gräva sig ner i underjorden.
Det här man säger, jag vill sjunka genom jorden.
Hon vill gräva sig
i underjorden. Och vill väl egentligen säga, för i helvete, man kan inte göra detta. Men tänker samtidigt, presidenten, hela världen tittar. Och har väl det här också med vetenskapliga. Det är väl det som är problemet. Om man är vetenskapsforskare så är det ju, då säger man ju nästan aldrig ja eller nej, svart eller vitt.
Nej.
För hela idén är ju forskarfrågor. Det är därför det är så problem med klimatdebatten. För de är ju aldrig donghårdna med å ena sidan och andra sidan. Så det är ju, då kommer det då en sån som Trump som bara, fuck you, det är svart eller vitt. Då är det ju omöjligt att säga emot. Då står det någon med skägg och kofta, fast vissa studier visar. Och...
Alltså en pratbubbla på henne, den här Deborah Bix.
Ja, verkligen.
Där, det är helt fantastiskt.
Var är spaden?
Ja, man skulle kunna kanske utan på huden kanske. Ja, exakt. Till och med kanske innanför huden.
Ja.
Kan man lysa lite grann?
Och en vanlig person kanske gör en sån vända då. Och så märker du, nej, hon är inte med mig. Så nu fiskar jag inte vid. Nu byter jag ämne, eller?
Just det. Men man släpper det där.
Exakt. Här får jag ingen fisk, utan här är det.
Ja, precis.
Byter jag plats och pratar om ekonomin eller om att...
Ja, det där är helt fantastiskt. Du är... har avslutat en lång resa i Indien på 5 veckor. Världens sämsta indier.
Ja, det mer än 5 veckor. Sista säsongen var ju fram och tillbaka. Mm. Alltså ett helt år i princip.
Ja.
Hela 2019 var jag där fram och tillbaka.
Mm.
Och så var det slut med det i januari i år då.
Ja.
Och sen har det precis gått i tv då. Mm.
Vad vill du med den serien?
Det är väl... dels är det ju ren ego-grej att göra det här äventyret och upptäcka det som jag pratade mycket om i första säsongen, upptäcka sitt indiska jag, alltså som jag var inne på där, att man skäms lite av att man heter Chandra i mellannamn hela uppväxten. Och Indien var ju inte ett land, om man sa någon i klassen när man var 12 sa jag från USA, då var ju den personen kungen ju. Och wow, du är från USA, och vad har du nu när du har firat jul hos din farmor i USA, har du med dig IT på VHS? Och så var ju den personen kung. Att vara från Indien var ju bara svält och katastrof och piss. Och då hade det varit roligt att i vuxen ålder återupptäcka det och reclaima den sidan som man nästan har puttat bort och försökt förneka, så att säga.
Okay.
Så det har ju varit en grej, och äventyret är en grej. Och sen det här lite folkbildande, att det är ju spännande att visa upp det landet, för det är ju större än Kina, 1,5 miljard snart. Och just det här som Malin tjatar om, att kommer ta över världen och Kina och Indien och dominera och har börjat göra det och köpa upp allt från Jaguar till stora IT-bolag och så. Och det är ju roligt och viktigt att undervisa ett gammalt i-land som Sverige om, där vi har fortfarande tänkt att där är det bara kossor och kast och skicka pengar dit, istället för att man tänker okej, vi kanske ska ta dem på allvar och samarbeta med dem. Och sen säsong 2 nu var det ju också att fortsätta det jobbet, absolut, för det finns så mycket att berätta om. Men sen var det också då, var ju temat att jag skulle försöka slå igenom som komiker där. Och det var ju också en ego-grej till stor del, att det, fan, tänk om man skulle lyckas, det var rätt jättehäftigt ju.
Jo, det är ju klart att det är en ego-grej att du är i underhållningsbranschen och vill underhålla. Det här är ett bra grepp du har det där. Men det finns ju en djupare grej när du pratar om det här med jag är ju från Indien och hit och dit. Men är du det då? Alltså, tänker jag. Du är ju svensk. Du föddes i Sverige.
Jag föddes och uppväxt i Lund.
Hur viktigt är det här med rött? Din pappa är ju indier.
Det är han ju.
Alltså, om han hade åkt tillbaka så ville någon sagt återupprätta
stolthet. Ja, det vill han absolut inte. Han tycker bara det är skit. Han tycker hela den här idén är idiotisk. Och han säger till mig, det gör han ju till och med i programmet, men sen fortfarande, vad ska du dit? Och, gör inte mer nu, ska du dit? Och det är bara skit överallt. Och de kan inte passa tider. Och rasist, liksom.
Men förstår du vad jag tänker? Hur viktigt är det här rötterna för dig? Liksom?
Jag förstår, jag har ju liksom inte bott halva livet eller flyttar ifrån och fått lämna ett hus som jag får komma in och titta så det ser ut och så. Men de är nog ändå ganska starka, för jag växte ju upp, det är väl också lite att man ser ut som man gör, så jag har ju växt upp med den identiteten. Och ända när jag började göra stand-up, folk pratade ju engelska med mig när jag kom till giggen. Det var ju på 90-talet, det fanns ju inte många alltså som såg ut som jag på det. Det var ju Cindy Peters som sjöng på julen på SVT och några adopterade koreaner och sånt, några arbetskraftsinvandrare. Men när jag kom till ställena innan man blivit känd, och ingen, jag har inte varit med i TV, så där kom man till liksom Älmhults värdshus, de hade fått ett kontrakt från en artistförmedling. Hello David, welcome to Älmhult. Och det stod David Bate, för David heter jag. No problem David, no problem. Och det bara fort, alltså de...
Fast du pratade klockan skånska.
Fast jag svarade på engelska. Ja.
Du svarade på svensk? Du svarade på engelska också? Eller
till slut sa jag bara, I'm just very, very happy to be here. men det hände, och det är inte bara på sådana grejer, det hände hela uppväxten egentligen, att de pratar engelska.
Och hur kopplar man då detta till att du vill tillbaka till
det? Hobbypsykolog är det väl, för det var ju pinsamt, alltså då när man var stor var det inte så, det var det mer att man kunde göra skämt av det, men när man var liten så typ var det ju pinsamt när de pratade engelska med en, och man såg hela tiden som utlänning, så att säga. Så det är väl lite att men reclaima det och bygga någon sorts stolthet av det istället, istället för att dölja det, bygga någon sorts identitet. Titta, det här är också en identitet som är kul och man kan vara stolt över och som kan vara spännande och visa upp, och man kan göra humor av och allt möjligt. Så det är, om man ska gå djupare psykologiskt plan, är det nog det lite.
Jag tycker, du sa att din pappa inte tyckte om idén. Var det skämtsamt eller var han allvarlig i det där? Vad hade han för invändningar då? Som du...
Alltså när vi sitter genom åren, har jag ju varit där kanske var tredje år. Det var ju dyrt och krångligt att åka dit. Men ibland har man ju varit där och hälsat på farmor när hon levde och så. Och då satt man där och åt, och särskilt när man blev lite äldre så satt ju pappa då och klagade konstant. Och de hade tagit fram Ikea-bestick, för han hade gett dem det. De åt ju inte med bestickarna, det var ju med händerna. Men när pappa kom satt de fram bestick och en klocka, en Ikea-klocka, någon akvarell han hade gett dem med, från svenska västkusten som pappa gillar, med en segelbåt. Mm. Typ, att lova att de tog ner allt detta när vi hade åkt. Mm. Och sen sitter pappa då och klagar konstant på hur skitigt det är, hur vi har varit ute på stan och det luktade skit och taxichauffören kom inte i tid och vi skulle åka någonstans och tåget fungerade inte, det här jävla landet, inget fungerar. Och till slut, jag tyckte det var pinsamt, så jag har suttit där som 15-åring och sagt till pappa på svenska då, pappa, du får sluta snacka skit om det, är ju, de bor ju här och de har ju inte stuckit här. Han stack ju därifrån när han var i 20-årsåldern, stack från Indien. Så de är ju din brossa. Och då har han sagt surt till mig, på, du, jag säger det är min brossa, jag måste kunna vara öppen. Mm. Om det är någon jag kan vara öppen för så är det min egen bror. Och, ja, men vi har ju inte varit där på 5 år och du har inte, och han bara kör liksom. Och han har väl rätt på ett sätt. Att han måste kunna, om det är någon gång man ska kunna ha högt i tak och babbla om vad man tycker och känner, så är det väl. Med sina...
Vad har ni här för diskussioner när du skulle göra den här grejen? Frågade han eller tyckte han bara så att ja, det var ju, vad ska du där göra? Eller hade ni någon djupare diskussion om frågan varför du vill det? Eller?
Ja, lite om att han aldrig skulle gjort det, för han tycker ju det är en, jag tycker också det är jobbigt att vara i den, vissa av de miljöerna och när det är liksom jättefattigt och skitigt och maten kan vara farlig och så. Men han, trots att han är uppväxt med en vattenbuffel i ett rum med 7 syskon och fick göra upp eld på morgonen när han gick upp, så är han ju ännu mer kräsen och tycker sånt är ännu jobbigare än jag. Så det var mer sånt han tyckte, var försiktig nu och du kommer bli sjuk och det är skitigt. Och, att onödigt egentligen.
Mm.
Alltså någonstans har ju han lämnat det skitiga bakom sig för att komma till något som är nytt och rent och perfekt. Och, det vet jag pratar med några släktingar också om tv och så. Jag vet inte om det har ändrats, men i alla fall då, för då, någon gång så pratade jag, när Robinson hade slagit till och var så enormt stort, så frågade jag, hur har det gått i den här Survivor, heter det, har det gått bra in i, nej, så de tittar på, fan, vi går ut genom dörren, så har folk inte mat, ska vi sitta och se på någon som, åh, de har inte mat, det är väl fan inget vi vill se på liksom.
Nej.
Och likadant Slumdog Millionaire när den kom
ja, just
det. Och, så, åh, vad den var bra, vad, liksom, tyckte det var lite kul samtal sen, för man var också lite positiv till det, film från in, och de bara, nej, den ska vi inte se, och usch, och den visar fattigdom och slummen, och det är inget de tyckte var. De vill ju drömma sig bort till någonting.
För det finns ju någonting exotifierande i det där ibland.
Ja, det finns det.
Medan de inte alls ser det så.
Nej, inte de. Många av dem jag har snackat med i alla fall.
Nej.
I alla fall den äldre generationen som verkligen har levt i slum i princip själva. Så är det...
Var det någon när ni filmade där nere som hade de åsikterna mot er i teamet att vad ska ni exponera den här misären? Eller?
Ja, men det är väl snarare mina släktingar och så, när man förklarar att programmet heter direkt översatt The World's Worst Indian.
Mm.
Då är de helt oförstående. För att de är så enormt patriotiska.
Mm.
Och de vill bara visa det bästa av Indien, och Indien är bäst på allt, och de älskar verkligen sitt land. Alltså för en svensk så är det väldigt främmande, för vi är kanske patriotiska på sitt sätt, att vi tycker vi är duktiga på vetenskap och coronastrategier och så, men vi är också, vi skulle aldrig säga vi är smartaste landet, vi har uppfunnit det, man är väldigt försiktig med sånt ju. Mm. Hela den här SAS-reklamen som bygger på att vi har tagit in influenser, det är vi stolta på att vi är duktiga på. De är stolta över att vi, våra hjärnor, nästan så här biologi, liksom, att våra hjärnor är så, vi är överlägsna nästan. Så man själv, ja, alltså vänta lite nu här.
Det är lite Tyskland på
30-talet. Ja, alltså det är de lite oroliga att jag säger Worst Indian och sån. Så när vi skulle sälja in den till indiska tv-kanaler, vi har hållit på lite med det, då får vi döpt om det till Homecoming och sådär. Så att då tycker folk, ja, det är home, att man har en glädje att komma tillbaka så att säga.
Shit, vad spännande. För vi svenskar är ju patrioter i hemlighet.
Ja, exakt, verkligen. Och det är helt annat här, de är väldigt öppna och raka.
Ja.
Och låter ju som man skulle kalla typ SD eller så. Hylla flaggan och liksom gamla asagudar typ och folknamn. Det är mer den stilen liksom.
Mm. Varför är vi det?
Ja, det är intressant.
För vi är väldigt patriotiska när det kommer till sport till exempel.
Ja, då är det okej.
Okay,
då är det okej att sätta på vikingahjälmar och allt möjligt. Ja.
Och vi är väldigt angelägna om vad folk tycker om svenskar utomlands. Och vi är väldigt stolta när vi kommer utomlands. Men här är vi inte det.
Nej, det är sant. Och det vi är mest stolta över är ju det här lagom, ödmjuka, till och med stolta över jantelagen. Ju.
Mm.
Och det är därför då säger världens sämsta indier. Det är ett bra namn här i Sverige. Man tycker det är lite kul att kalla sig sämst och dålig. Men kalla sig det där, det är bara idioti, tycker de.
Mm.
Jag vet inte var det kommer från.
Ja, för jag tycker en jättestor styrka, men jag har sett igenom den och tycker att den är väldigt underhållande. den här tv-serien du
gör. Ja, men tack.
Och du har ett väldigt speciell relation med din pappa.
Mm, så är det ju.
Har ni alltid haft den här relationen att han är den lite skeptiska och sådär? Eller hur ser den ut?
Jo, men så är det nog. Att vår jargong är ju det. Alltså de sekvenserna när han har varit med, de tar ju 10 minuter att filma.
Han bara är...
Ja, vi käkar frukost och så filmar vi det. Och så klipper man ut några sägningar. Liksom. Men det har inte liksom behövt några massa omtagningar eller så. Utan det är vår jargong lite så. Och hans
har alltid varit så.
Jag har alltid varit så. Och hans krassa lite, ja men vad ska man säga, lite buttra, men med någonstans humor har man ju, är det ju liksom.
Mm.
Men det, den jargongen har ju han också bland kompisar och så. Den lite roastiga tonen. Men det är också lite indiskt tror jag, för de kan vara, det är ju helt otroligt hur de kan vara det. Alltså jag kommer hem till dem, jag tror jag pratar om det programmet också, till min fasta, har inte sett henne på 3 år och så har jag fått liksom gråa hår.
Mm.
Och hon bara, you look like shit! Och tar, what is this? What is this? Totally grey. För där skulle man ju färga det, det finns ju ingen som visar, alltså man, till och med om du bor i slummen och knappt har råd med medicin eller mat, du har fan med råd med hårfärgning, alltså kolsvart eller rött. Jag har själv varit i Indien, eller hur?
Nej, jag har varit i Sri Lanka.
Ja, men också, alltså det kan vara en 80-åring. Mm. Och det sitter också pappa och driver, han är ju helt grå och har alltid varit liksom, aldrig för. Han sitter också och driver med sina brorsor och säger högt, mitt hår blir bara grå, ett bara svartare, jag fattar inte vad som helst, du är ändå min lillebror, det är för jävla, eller jag är ändå, du är ändå min storebror, det är ändå jäkla konstigt. Och de tycker det är pinsamt liksom.
Det finns en passage där när du upplever någon slags andlighet, när du ska bada i Ganges bland annat, den här kloaken som jag lider med dig verkligen.
Mm.
Och sen kommer du väl till rummet, för du, det är någon slags andlighet du upplever, och sen så ska du ringa till din pappa och säga saker som du kanske inte har sagt men tänkt, fina saker.
Ja, så var det. Mm.
Och när du tar upp den telefonen så säger du att shit, det här är jobbigt, sa du.
Mm.
Och sen samtidigt så här, det borde ju inte vara det.
Egentligen inte alls, nej.
Varför är det jobbigt, tror du? Jag känner igen det där,
jag förstår,
och alla
precis.
Känner igen det där. Mm. Varför är det så svårt?
Ja, dels är det ju jobbigt ju för att man filmar det. Och man vet att det här ska... Men det borde ju i sig, det man ska säga är ju snällt, ja.
Mm.
Typ, tack för att ni är de ni är och jag älskar er och så. Vilket man inte säger så ofta kanske till... föräldrar eller ja, den man är gift med, eller som man borde säga. Allt sånt borde man ju kunna gödsla med oftare, för det är ju, folk blir ju glada och det är positivt. Mm. Men då är det väl kanske, ja, men det är väl också att man blir självmedveten som komiker lite, att det ska verka blödigt och att man inte vill lämna ut sig själv, så att man vill liksom exploatera sina känslor i TV. Det tycker jag är en stor del i det faktiskt.
Var det bara att vara kamerorna där?
Inte bara.
Men säger du?
Jag var ju särskilt, mina tårar kom ju, jag grät ju i princip, och man känner ju, det tycker jag är, det har ju de skojat med mig nästan i Talang, mina jurykompisar, att jag gråter nästan aldrig. Vissa gråter ju väldigt lätt när det blir en otrolig känslig historia och någon lägger ut sitt hjärta på scenen och sjunger som en har varit mobbad hela livet och sjunger fantastiskt. Och jag kan känna det, är också jättestarka känslor, kan känna lite tår, men jag har svårt att... Det är någon lite spärr när det är 5 kameror där och publik och som det slår till en spärr lite. Jag har ganska lätt för att sitta och lipa på... Jag kan lipa på Disney, alltså så här Disney-filmer hemma i tv-soffan.
När du själv eller även med andra?
Med familjen kan jag göra det.
Det kan du göra.
Men då är jag lite sådär, tycker jag, kan man tycka det är lite pinsamt även för dem, att det är väl lite det här vuxen karo som sitter och lipar till Lejonkungen. Liksom. Mm. Det är väl lite. Men där har jag ändå med åren tyckt att jag kan erkänna det. Liksom. Men det är väl dels det, ja. Och att man, ja, men det är väl lite gamla skolan, att man ska inte visa, lite kanske någon gamla skolans manlig ideal, att man inte ska visa, man ska vara stark och tuff och så.
Det finns ju också något överdramatiskt i det. Man överdramatiserar det kanske.
Man vill inte vara en drama queen på något sätt.
Nej, men samtidigt är det ju så. Det du kanske skulle säga till din pappa är ju liksom naturligt fina grejer egentligen.
Ja, det är det ju.
Men i och med att man kanske inte har sagt det så ofta så lägger man så mycket känsla i det så att allting kommer på en gång.
Ja,
så att man
exakt.
Är rädd för att brista kanske.
Ja, det blir så enormt stort.
Det blir så enormt stort. Ja.
Så att den lilla grejen är ju... Ja, det är det nog, ja.
Mm.
Nej, för det borde ju inte heller. Det är inte så att vi har gått runt och varit ovänner i 20 år eller inte pratat. Det finns ju massa sådana relationer mellan föräldrar och barn och syskon och allt. Och sen så försonas man. För det var inte så heller. Vi träffas hela tiden och har en bra relation.
Mm.
Men man säger inte de orden direkt.
Är du uppväxt i den miljön att ni sa sådana ord till varandra, mamma, dig och pappa och du?
Nej, visade väldigt mycket.
Mm.
Med andra kärleksfulla gester och närhet och kramar och sånt, mycket sånt. Och skratt och glädje och bjuda och hjälpa och så. Men kanske inte direkt säga de där orden.
Nej.
Jag älskar dig eller du är viktig, vilken tur jag har haft som har er som föräldrar och så. Lite, inte så mycket just utreda så. Och det kanske man inte behöver heller ju.
Nej.
Förhoppningsvis ska man inte behöva utan det ska ju finnas där.
Mm.
Men,
det finns något kraft i orden.
Ja, det är ju det.
För det kan man ju känna om man har en relation till när man blir kär till exempel. Det finns ju någonting att det finns ju någon gräns som går över när man känner att man har det jättebra, man behöver inte säga allting, men så kommer en gång när de tittar i ögonen och säger att jag älskar verkligen
det. Ja, det är det.
Det är något enormt kraft i det där.
Det är det ju. Det är ju nu har vi klivit över detta.
Ja.
Och då måste den andra svara och liknande. Men där kan man kanske mer förstå det att det blir okej, har vi kommit till detta stadiet, vad ska vi göra, hur känner jag och nu måste jag. Men däremot med föräldrar och så borde du inte kanske riktigt.
Nej. Gödslar du så med ditt barn också?
Ja, jag gödslar inte kanske, men jag tänker lite på det ämnet vi tar upp nu. Mm. Att jag försöker inte hålla tillbaka. Om jag tänker och känner så försöker jag säga det.
Mm.
Och inte tänka att det skulle vara liksom något fel eller för mig, eller liksom utan eller jobbigt att säga det, utan det är väl bra att säga det nu. Att vilken tur jag har haft som har fått just dig och jag älskar dig och så. Det är nästan lite konstigt att säga det nu. Alltså man tycker av vilka stora ord. Men det är väl det man är väl van vid att vara försiktig med stora ord även på andra hållet också ju.
Jag tycker det är skitjobbigt att höra. Jag flackar med blicken och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså även om det är en tjej jag är kär i. Och hon säger det till mig. Så nej, säg inte det.
Nej, jag värd detta och nu. Och
vad
så jobbigt,
vi hade det så trevligt.
Nej, men det är väl lite som bara, det kan vara väldigt milda komplikationer. Alltså när du sa att du tyckte om Indien-serien.
Mm.
Så nästan jag tittar ner och säger tack så mycket, tack. Alltså nästan, det är inte vad det är, men man tycker lite...
Det är exakt likadan. Jag måste skämta då.
Ja.
Jag börjar omedelbart leta ett skämt.
Ja,
för någonting. Att ta ner komplimangen.
Precis. Något som var dåligt. Något som,
ja, fast det var ju jävligt dåligt. Jag blev jävligt dålig i magen
ja,
också.
Precis
måste
så.
Man lägga till
precis
kanske.
Så. Vilket är lite synd.
Ja, istället för bara säga att nu sa du ju verkligen tack.
Ja.
Punkt.
Ja, men jag har faktiskt också börjat försöka göra det lite. Ja. När folk är gulliga med komplimanger och så. Uh-huh. Att, ja, men för det är ju... För det har jag tänkt faktiskt ibland när folk kommer fram på stan och så, vilket de ju gör ibland, vilket är ju jättegulligt. Att ibland om man då är stressad och så, att man har liksom varit snabb med bara, tack, bla, bla, hej då.
Mm.
Men jag kommer ihåg en gång jag satt på något plan och Ernst-Hugo Järegård satt där i kabinen alltså jättelänge sedan då. Mm. Och hur jag alltid har varit så enormt fan av honom och härmat honom när jag var liten och gjort allt möjligt liksom. Och sen så gick jag efter honom när han gick av planet, jag gick efter honom på halva Sturup och han hade inte mycket att göra. Han gick där med sina blommor och hade varit uppträtt någonstans eller så. Och jag gick och tänkte formulera i huvudet hela tiden hur jag skulle berömma honom. Och sen gjorde jag inte det. För jag tänkte att nej, men han hör detta så mycket och vem är jag att komma fram och han har väl inte tid med mig nu, han ska väl väg någonstans och... Och då tänker jag ibland när folk gör det med en själv att det kanske har krävt rätt mycket för att det är lite jobbigt och nästan som det här vi pratar om nu, lite steg dit. Ja. Och då får man ju försöka i alla fall och kanske säga, titta i de ögonen och säga tack, vad schysst av dig eller så.
Ja. Ja, men jag tycker det är lätt om folk kommer fram och säger shit vad jag gillar parlamentet. Ja. Men då är det lätt att säga något. Ja, men tack så mycket.
Ja, för det gäller inte någon... dig personligen.
Nej, men om någon skulle säga jag tycker du är så fin på grund av dig och dig och det.
Jag bara, nu när du säger det lite. Jaha,
då måste jag säga något negativt.
Ja, ja, precis.
Ja, ja, man spelar väl, ibland så händer det.
Ibland har man tur och ofta har man otur. Och, ja, men så är det ju.
Precis.
Så är det ju.
Ja, man kanske ska bara vara med.
Också något svenskt kanske. Ja, men, lite det vi var inne på, det här med att man ska inte förhäva sig och vara någon jävla...
Nej.
Trump hade väl inte sagt, han hade bara sagt tremendous, yeah.
I know.
I'm the chosen one, som man sa när någon på gräsmattan.
You forgot tremendous.
Ja, exakt.
Du har tänkt på det här i världens sämsta indier. Du går ju igenom en jävla massa, och en grej reagerade på att du drack kopiss.
Mm.
I ett avsnitt. Mm. Alltså, de kommer fram med en kopp direkt under
snippan.
Mm. Och låter helt enkelt henne tömma sig i den, och sen så dricker de det direkt varmt och gott, va? Och du också.
Nej, jag drack inte då faktiskt.
Nej, du drack inte då. Nej, det gjorde du faktiskt.
Jag samlade kisset åt dem. Och sen så gav jag det till dem, de tittade, synade. Jag tänkte, ja, nu tittar väl de på det. Det var riktigt varmt ångande urin i ett litersmått. Och sen tittar vi på varandra, och så då böjer han sitt huvud bakåt och tar en rejäl klunk.
Ja, jag såg det.
Ja, och då var vi faktiskt, just med tanke på filmer och så, då så helt... Vi bara tittar på varandra. Vi är ju tre eller fyra som gör det då. Malin och Karin och Linda som filmade. Han drack bara. Och hon hade inte kameran på honom då. Så fick vi bad Linda, sir, can you drink again? Yes, yes, sa han. Då blir jag ännu starkare. För det vill man ha på bild. Och då tog han ännu mer halsade medan vi filmade. Och sen bjuder de mig då. Och så tar jag det han. Och jag var väldigt nära faktiskt. För man då, det är någonting när man blir ju
man blir triggad,
clown liksom. Mm. Och då, men då kände jag lite, jag fick någon sån här, tänk om jag blir sjuk, vi hade sånt schema liksom.
Ja.
Man är liksom,
tänk om jag blir sjuk, alltså, det är ju 100%
av mig. Ja, jag visste vi skulle göra
jag
massa.
Dricka, jag står och dricker piss, ja. Jag undrar om jag blir sjuk.
Ja, nej. Alltså. Samtidigt har man ju hört att de säger ju att det är det renaste som finns. Så att jag liksom...
Jo, men det finns ju utrymme för tvivel.
Men då i alla fall så tänkte jag att vi hade ju liksom, när vi gör de här programmen, när vi är där så måste vi ju liksom mata hela tiden, så vi har aldrig paus egentligen.
Nej.
Så finns inte tid att vara sjuk. Så då, men sen så kokade de pisset och blandade med vatten. Då drack jag.
Mm,
så tänkte jag, nu är det kok, tänkte jag, och det smakar ju fruktansvärt. Och Malin drack också, och hon blev ju faktiskt sjuk.
Ja, precis. Du skojar
med henne. Hon blir aldrig sjuk annars, men nu blev hon då.
Så men ni måste ändå ha konsulterat läkare.
Nej, det har vi inte gjort.
Du står och dricker piss.
Ja, men då tänkte jag att det var kokt.
Ja,
okay. Det var, jag sa till och med kokt.
Men inte blanda ut med tonic.
Så ut som en hembränning. Ja, men vi blandade med vatten.
Alltså,
så det var lite kiss och kokt kiss. Och sen... Det smakade och luktade faktiskt mest som, jag tänker, för jag ser att du har din snusdosa där.
Ja, ja.
Jag snusar ju inte själv, men när man luktar på snus, det här ammon, stark.
Mm.
För det blir ännu starkare när man kokar ner. Det blir de här starka urinämnena och ammoniaken.
Mm.
Så det var lite som att stoppa näsan i
den här
fönsterputs eller starkt snus.
Mm.
Och smaken var också illamående känsla om man drack det. Men
ja, det är ju häpnadsväckande.
Men sen de gubbarna som drack där, de skröt ju och tyckte jag var en mes och så, som inte drack. Och så bara, är det ju alltid, ska vi ta andra locations där på deras kloster var det nästan. Och då hade vi lite att bära, stativ och kameran. Och då ville de hela tiden bära, de var ju 70-årsåldern gubbarna. Jag tar detta, och så log de här, hela tiden blinkningar. Du vet var jag får min styrka från. Och, så de är otroligt stolthet, hade de.
Du, den här världens sämsta indier, kan ju du göra som program, men jag skulle inte kunna göra det.
Nej, det är svårare.
Ja. Och du är inne på någonting som heter kulturell appropriering, som är en stor debatt just nu. Där indianerna i Västra Frölunda, det finns en massa olika exempel, någon som hade fjädrar på sig. Vad tycker du om den debatten?
Alltså i grunden... är det ju bra att man inte kan stå och vara eller stå, men att man inte kan bete sig rasistiskt eller sexistiskt längre utan att det blir debatt och problem, och du får ta bort de vissa kränkande ord och så. Sen är det klart att det är ju flytande detta ju. Det är ju samma med det här, vad kan man skämta om och inte skämta om? Och det är klart att man måste kunna skämta om allt, men vem som helst kan inte skämta om vad som helst. Vad som helst.
Det här med tolkningsföreträde också.
Liksom. Ja, så är det.
Vad tycker du om, för det har ju förändrats ganska snabbt över tiden.
Ja,
senaste 5-10 åren skulle jag vilja
har
säga.
Har det väl accelererat, ja.
Vad tycker du om humorklimatet idag? Tycker du att det är ängsligare, eller tycker du att det är som det har varit? Eller rent av bättre?
Jo, men det är det väl på sitt sätt, just med den aspekten du säger här. Det är ju ett sätt bra om man är komiker. För som komiker bygger du ju på att tänka utanför boxen eller bryta tabun och vara lite knäpp och lite galen och wow, nu sa han detta. Jaha, fast han gjorde det på ett roligt sätt, och så skrattar man fastnar skrattet i halsen nästan och så. Men ju liksom tuffare någon sorts åsiktskorridor eller sånt, ju lättare blir det ju att vara någon sorts edgy då ju.
Det är intressant att du vänder på det, för att många jag har intervjuat i den här podden har sagt att det har blivit så många ömma tår, det är väldigt många
som blir kränkta. Ja, men det är det också.
Med väldigt mycket makt, och man kan bli hängd för väldigt lite, det är bara ett ord eller en mening fel.
Så är det ju också.
Och att det i förlängningen skapar självcensur hos komiker, att man inte ens testar material, för man vet att jag vill inte in dag 8 även om jag tror att det kan bli kul.
Den sidan finns ju också. Någonstans Anna var ju partiledare och statsministerkandidat i uppåt 4 år nästan, 3-4 år. Och då tänkte jag ju ibland när jag var på Norra Brunn och små stand-up-klubbar, när man skriver material, så är ju stand-up-material skriver man ju så. Man står och gör skämten för publik. Man har kanske en skiss på en servett och så går man upp på scenen och så är det 50 eller 100 pers litet ställe en tisdag kväll. Och då kanske man säger något som verkar till och med rasistiskt i stridens hetta när man testar och skruvar det här skämtet. Och det kanske till och med någon i publiken som är utlänning, och då blir det än roligare för man börjar käfta med den personen. Och skulle man skriva ner då vad jag sa till den personen till och med, eller till, så skulle man framstå som ett as eller rasist. Liksom. Men alla de 50 där vet att vi hade skoj ihop. Och den här killen svarade och käftade och ja, det var en skojsituation, ungefär som ett kompisgäng kan man hålla på så i. Men så då hade jag lite, var man ju lite rädd ibland och tänkte att jaha, för politiker kan ju inte göra så.
Vad var du rädd för, att jag skulle stänka på
tänk om jag
kommer i blåsväder,
tänk om det är en recensent där eller någon som ska göra ett reportage om stand-up allmänt eller så, och så står då statsministerkandidatens man och säger något rasistiskt till exempel. Är det lämpligt att partiledarens man säger något rasistiskt? Och så blir det en... Ja, men just det där hörna med fjäder.
Hindrade grejen. Dig någon gång?
Nej, men det gjorde nog inte det. För jag tog upp detta någon gång med någon komikerkollegor. Och så jag tänkte på det och pratade med Anna om det också, som också var med. Nej, det ska inte förhindra dig. Liksom. Och det var ju skönt så att hon... var ju liksom hela tiden för att jag gjorde min grej och så.
Men det är ju ändå mycket som står på spel. Alltså hon är statsministerkandidat och du leker med lite kul förbjudna ämnen där liksom. Testade du då på Anna? Är det här hur uppfattar du det här?
Ja, men det kunde jag nog göra lite grann. Ja, men det var nog snarare kanske inte av den aspekten. Det är nog snarare när det var skämt om henne eller om familjen eller ha barn och så vill man kanske klira det lite innan man dundrar ut och säger det liksom om och om igen och så.
Du David, du är ju en unik svensk komiker. Det är inte ofta man kan säga det på många sätt. Du är underhållare, och sen så din fru för några år sedan är på väg att bli statsministerkandidat. Kände du, blev du skraj då? Hur kommer det här påverka mitt jobb?
Ja, men lite, det är det vi pratar om nu ju lite, att man scannar igenom en radar, okej, vad händer om någon skriver att jag säger så här eller så, ja. Så lite.
Men du vänder ju på det då och du gör ju en stand-up show som du kallar Elefanten i rummet.
Mm.
Ja, som handlar om detta.
Mm.
Och sen så slutar hon med politik.
Mm.
Men du slutar inte med din show.
Där faktiskt, det apropå ju... detta ämnet bara, så kommer jag tänka på nu att mitt arbetsnamn ett tag och liksom affisch och så var First Lady. För det var någon som hade sagt att jag blir det om vi och att jag hade, och så hade jag långklänning och så, och på affischen var tanken att kliva ut ur en liksom sån här statsrådsbil med säpovakter runt mig och så har jag högklackade skor och sån typ på väg till Nobelfesten med och då så tänkte jag just i några varv på detta att det kändes lite sunkigt med kariklänning.
Ja, lite så. Varför skulle du inte bara bli first man?
Ja, ja. Det var för att någon hade sagt så. Och för att det är ju det traditionella.
Mm.
Att gubbar som har makten och så har de sin Melania vid sidan om eller så.
Mm.
Eller Michelle Obama eller vem det nu är. Det är ju den bilden du har ändå just när du... och så tyckte jag var ett klatschigt namn med lite så Vita huset titels namn och lite... Men så tänkte jag, några varv som sagt, tänkte att det är lite... Ja, men lite muggigt Kari Klänning.
Lite 50-tal.
Ja, Kari Klänning-skämt. Mm. Och varför ska jag? Jag tänkte, jag behöver inte det på något sätt.
Nej. För i komikervärlden så var du ju muntert.
Ja, det alltså, var det.
Det kändes ju väldigt så här roligt. Ja, du bygger en hel show på Elefanten i rummet. Att hon är statsministerkandidat. Och sen slutar hon med politik.
Ja.
Vad fan ska han göra nu?
Ja, det gjorde du, hon ju. Fortfarande... Det gjorde hon ju 3 veckor innan premiären, tror jag.
Hur kände du då?
Ja, då var det ju panik.
Kunde du inte hänga kvar, älskling?
Det var ju nästan så. Vi skojar ju mycket om det. Att bara håll ut över. Det var ju ja, panik. Eller panik är väl hårt ord. För jag trodde ju inte att hon skulle avgå. Och inte hon själv heller. Utan det var ju skakigt hela våren. Och skakigt i omgångar och dåliga opinionssiffror och avgångskrav och så.
Mm.
Men det var väl inte förrän precis in i det sista där hon var nu gör jag det bara. Hon räknade ut att nu gör jag det. Så då var det ju, och det var ju ett par veckor innan premiären, och jag hade, biljetterna hade ju sålde ju som smör, och jag hade bokat Globen. För jag tänkte, det här går ju som tåget. Så alltså, då var det ju okej. Och då fick jag sätta mig ner och jag satt liksom helt isolerad en helg och bara lappade upp hela showen med gula lappar, och det här var väl 2-3 veckor innan, och jag pratade med Johan Glans som sa, ja men fan, du har gjort det här i 20 år, du får bara läsa det, och blev lite sådär, skärp dig och liksom bit ihop och gör det bara, och så gjorde jag det och tittade också på lapparna och så upp och klockade liksom, jag hade ju uppträtt på Norra Brunnen som är skämten, så jag visste ungefär lång tid och jag skulle ha 90 minuter att fylla, och upptäckte att det var ju inte mer än, ja, men liksom, dels var det kanske inte mer än av de här 90-25 minuter om politik och om att leva med statsministerkandidat och så. Mm. Och det mesta av de 25 minuterna var ju bara att ändra tempus.
Mm.
För det var ju inte så att hon aldrig hade varit statsministerkandidat.
Nej.
Så det var ju, för 3 veckor sedan var det ju så. Och Säpovakterna hade ju varit i 3,5 år, och de var ju fortfarande, och att hon var nära att bli, ja, det var ju fakta.
Mm.
Så då lugnade sig ganska snabbt, och sen skrev jag ju säkert nästan 10 minuter nytt de veckorna om de avgångsdygnen. Så på ett sätt blir ju det väldigt här och nu.
Mm.
Och sen så fick jag ju då Anna, hon blev ju ledig då, hux flux, så att då så var hon förband på premiären.
Du tog med henne i showen?
Hon klev upp själv. Och
det är jag som är elefanten i rummet.
Typ, ja, och hade ett liten roast av mig, kan man säga.
Hur reagerar du och Anna då när ni blev parodierade?
Mm.
Jag jobbade ju med Mumbo Jumbo som producent, och vi parodierade er.
Mm.
Shanti Rydvall Menon spelade dig,
just
och Louise Nordahl spelade Anna Kinberg Batra. Hur reagerar ni på det?
Ja, men det är väl lite bland... Alltså, är det för elak parodi kan man ju bli lite så, va är jag? Och att de sätter kanske fingret... Jag har blivit parodi och Anna också, tror jag, även i andra Hejba Bribba och allt möjligt. Det är ju en blandning kanske, med en lite stolthet smickrande, för man parodierar ju inte vem som helst. Och lite... Särskilt om det är rätt att man säger något om och om igen eller har något tick som man tycker är lite pinsamt. Ungefär som en recensent så kan man ju bli sur och tycka, och sen kan man ibland hålla med om lite, fan, det var ju faktiskt rätt. Och så. Men mest får jag nog säga att...
Shanti, hade någon grej som du alltid sa?
Ja, fast det tycker jag inte... Det är helt sjukt! Det tycker jag inte jag säger, kanske.
Men det, ja,
kanske
men det gör du faktiskt.
Ja, det kanske jag gör. Det är sjukt!
Ja,
det säger
helt
jag.
Sjuk, det är helt sjukt! Det är helt sjukt!
Nej, men mest är det faktiskt kul. Och jag har faktiskt nu denna säsongen så ringde de mig, så jag är med en av sketcherna.
Ja, jag har sett trailer på det. Jag vet inte om programmet har gått.
Nej, jag vet inte heller.
Men där du springer på.
Ja,
som riktigt.
Och när jag gjorde sista Elefanten i rummet så ringde jag upp Shanti och Louise ju, som gör Anna. Och då var de med och var lite förband.
Mm.
Så det säger ju att jag tycker det är smickrande och kul mest.
Som komiker så kan man väl inte säga att jag tar illa upp. Även om du tar illa upp så kan du inte säga det.
Nej, det kan man inte. För då är man ju...
Ogin,
ja. Man håller ju själv på med det. Mm. Och roastar och gör parodier på folk.
Jag brukar ställa 5 frågor till mina gäster. Många har ju ett komikerkomplex. Mm. Eller förlåt, ett kunskapskomplex. Jag säger alltid fel. Mm. Många har ett kunskapskomplex som komiker. Mm. Har du det?
Ja, det har jag nog.
Mm.
Nog? Ja, men jag vet, jag har ju tackat nej till På spåret om igen.
Varför då?
Ja, men det är väl därför.
För att du är rädd för att framstå som obildad, eller?
Ja, alltså mitt skäl har ju varit att jag inte kunnit och hunnit och så, men det har ju också varit att jag tänker, de har frågat om jag och Anna ska vara med till exempel och så har jag berättat det för någon, att ja, men folk tror nog att vi är smartare än vad man sen framstår, och det vill inte framstå som korkad, och jag är från Lund och har glasögon och att man blir någon sorts, och Anna för detta partiledare. Och då vet mina kompisar säger, ja, Anna tror de nog är smarta. Alltså, men dig, det är ju ingen jävel som tror du är smart. Så det är min självbild.
Nej, det har ju hög fallhöjd.
Ja, men jag kanske inte har det just. Jag är ju faktiskt pajas.
Ja, fast du har ju intellektuella glasögon.
Mm, mm.
Och du har en utbildning i Lund.
Pratar lundaskånska och pluggat på universitetet.
Hon är detta statsministerkandidat. Ja. Så ni faller ju hårt.
Ja, så vet man ju hur svårt det är, hur lätt det är hemma och hur svårt det är att sitta där med en strålkastare i ansiktet. Och
tycker
så.
Du det är lätt hemma?
Inte På spåret vet jag, har inte sett på, jag har knappt sett det. Men alltså sådana... Anna är ju med i den här muren ju.
Just det.
I SVT, och hon har faktiskt, hon vågar ju mer än vad jag gör. Och då sitter jag ju hemma och tycker det är lättare.
Tillbaka till de här 5 frågor till David Batra som handlar om ren kunskap. Är du beredd?
Okej. Okay. Nu gör jag det jag har sagt överallt, så lurar du in det.
Huvudstaden i Australien.
Huvudstaden i Australien är väl Canberra.
Yes! Ah. Vad är hypotenusan?
Oj, det är ju, är inte det i en triangel, så är det de där raka sidorna, katet hypotenusa, och så är det den diagonala då.
Yes! Det är längsta sidan diagonala i en rättvinkel triangel. Ah, mycket bra.
Fortsätta,
är ju... Vad hette Sveriges oftare? Första kung?
Oh! Ja, det var ju... det var ju de här jättegamla ju, Harald Blåtand och Tveskägg och fan allt vad de hette. Erik Segersäll tror jag.
Ja!
Jag vet inte.
Var spelade Zlatan innan Milan?
Då spelade han
den här gången
i, han var väl, var det inte LA Galaxy?
Yes! Mm. Du, vad heter grisen Grymta på engelska?
Oj, The Pig... Squeal, nej, grymt. Squeal, nej, grisen. Vad fan heter det? Grymta, grow. Nej, jag vet inte.
The Pig Grunts.
Grunts.
Men du har så mycket som många rätt.
Ja, men vad härligt.
Absolut över medel.
Ja, men vad gött.
David Batra, tack så jättemycket för att du kom och gästade Toppmöte med andra sätt.
Tack själv.